En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
CD-podden är här igen. Patrik Syk och Makoto Asahara i studion. Vi kom igång ungefär 3 minuter senare än vad vi skulle här, bara för att jag var så mån om att min nya King Gizzard and the Lizard Wizard t-shirt skulle komma med i bild till sociala medier innehållet. Ni vet väl att ni kan se utvalda delar av Silly-podden på TikTok och Snapchat, och vi dyker kanske upp i Instagram också, jag vet inte.
Det är knappt jag vet vart vi dyker upp någon mer, men vi dyker upp gör vi i alla fall. Ja. Jag har ingen King, vad var det, King Wizard, the King Lizard.
Ja, King Gizzard and the Lizard Wizard.
Får jag gissa progressiv punk?
Ja, progressivt är det ju. Progressiv.
Ja, givetvis är det om du har på det där.
Progressiv psykedelia får man säga. Från Australien. Okay. Ja. Otroligt bra. Vilket tips. Vi börjar CD-podden med ett musiktips. Så här kan man behöva i januari. Vi ska dyka rätt in. Det händer väldigt mycket i Premier League framför allt. Det ska rustas bland åtminstone några av klubbarna där inför den intensiva våren som stundar. Chelsea ligger riktigt prekärt till i tabellen, har haft en tung vinter. Nu uppges man vara klara med förhandlingarna och João Felix är here we go hos Fabrizio Romano. Och det brukar betyda att det är klart.
Ja, de ska vara överens om ett lån, och det finns väldigt många intressanta detaljer i det här lånet som indikerar både det ena och det andra, kan man väl säga. Mm. Till att börja med då, de här uppgifterna kom ju under gårdagskvällen från unisont trovärdiga källor om att Chelsea och Atletico Madrid nått en överenskommelse om det här låneavtalet, och nu ska det alltså
vara... Det har ju alltid bara varit aktuellt med ett lån, kan vi väl säga. Ja. Det har väl aldrig förhandlats om något köp, utan...
Nej, det finns inte pengar för det i ett vinterfönster, och Atletico var inte intresserad av det. Men det intressanta här är att det här nu blir ett lån utan köpoption. Ett lån som kostar Chelsea 11 miljoner euro, motsvarande då drygt strax över 120 miljoner kronor, för 4 månaders fotboll med den briljante João Felix. Man har alltså ingen option efter. Men i samband med det här också så förlänger João Felix med Atletico Madrid till 2027. Och nu undrar man ju såklart, varför i hela friden förlänger en spelare som vantrivs i en klubb och vill bort därifrån ett ytterligare år med klubben? Jo, både för bokföringsskäl, för att Atletico Madrid då kan amortera hans miljarddyra övergång från Benfica 2019 över ytterligare kalenderår och på så sätt fixa sin bokföring och ja, sånt som de håller på med i toppklubbarna i Spanien och Italien när de inte har lika mycket pengar och dyra oljeshejker som stöttar dem. Men det är också en indikation på att någonting kanske kan förändras i Atletico Madrid och att João Felix ändå ser en framtid i Atletico Madrid på sikt.
Jag tolkade det faktiskt på ett annat sätt.
Oh,
jag tror man att man i det här nya kontraktet med Atletico Madrid kommer sänka utköpsklausulen.
Där har du också en punkt. Det har inte rapporterats någonting om det, men där finns också något.
För att det är inte ovanligt att man i de här oväntade förlängningarna av kontrakt grejer med utköpsklausulen som gör att ja, men även om vi förlänger så förväntar vi oss. Vi hittar en nivå här som alla är hyfsat nöjda med. João Felix vet att gör han bara tillräckligt bra ifrån sig, tillräckligt attraktiv på marknaden, så ska det finnas ett pris så någon storklubb kan köpa, typ Arsenal eller någon annan i England eller i Italien eller så vidare, kan gå in och då köpa loss honom. Atletico kan då i sin tur fixa sin bokföring, dela upp den här avbetalningen under ytterligare ett år. Man vet också att de behöver inte sitta i den här förhandlingen mer med kontraktet, med det här lånet. Man gör spelaren hyfsat nöjd, för antagligen spelaren som har velat ha den här vägen ut. Och man vet att det kommer ändå vara en klausul som gör att man blir rimligt kompenserade. Mm. Det här är inte det jag rapporteras om, men det här är min,
ja, men det är ingen dålig
kremlologi runt.
Ja, men det är ingen dålig take på att vi kommer få uppgifter på att det finns en ny klausul och så vidare, för att nu ska jag säga ärligt att jag vet inte exakt vad klausulen låg på innan.
Jag tror att den var fruktansvärt.
Ja, den är ju garanterat astronomiskt hög om de värvar en spelare för 1 miljard. Om Atletico Madrid gör det av alla klubbar. Ja. Men det som är intressant här, att samma kväll nu, gårdagskvällen, så kom El Chiringuito de Jugones, det här tv-programmet som vanligtvis vi inte tar med allt för stort allvar. Kanske vi inte ska göra
ibland, så ibland så vet de ju vad de pratar om.
Ja, de skjuter ju relativt mycket från höften, så att säga. Men i det här fallet i alla fall så kommer rapporter om att Cholo Simeone ska meddela att Atletico-ledningen att han lämnar sin post som tränare efter lång och trogen tjänst efter den här säsongen. Att man då skickar Felix borthyrd ett halvår. Man vill fortfarande behålla Joao Felix. Det är helt uppenbart. De vill fortfarande ha en trupp som där han ingår. Men att man då skjuter på det. Okej. Okay, ni kan inte jobba tillsammans. Ni umgås inte bra med varandra. Det här funkar inte. Vi hyr ut Joao resten av den här säsongen. Får tillbaka honom till sommaren. Se vem som kommer in som tränare. Se om det kan byggas upp någonting där. Och kanske kan fortfarande få ut det som man en gång ville få ut av den här värvningen. Det är känslan jag fick. Spontant. Men klausulen låter ganska rimlig också om det skulle vara så att de har sänkt den. Men om man hamnar på... För Atletico Madrid dels är den helt rimlig... Över, och det är bra låneövergång för dem, tycker jag. Absolut, man kan diskutera vad det här påverkar deras chanser i ligan med tanke på hur de har sett ut spel mest och så vidare. Men om vi bortser från det, ekonomiskt är det jättebra för dem. Chelsea betalar hela hans lön, ska ju sägas också, i den här dealen. För Chelseas del, jag tycker Joao Felix är en fantastisk fotbollsspelare och jag tycker han kommer att förbättra Chelsea. Och jag vet att jag har sett väldigt många så här, skämt om att men vad roligt att ett lag som har saknat ett målskytt nu kommer springa omkring nästa säsong med så här, Joao Felix, Kai Havertz och Nkunku, och så bara gå omkring och liksom tyder ytor åt varandra. Nu är det liksom elakt att säga så, Nkunku, de kommer inte spela med varandra säkert överhuvudtaget, men ändå att man just ännu en gång då värvar en spelare som kanske är snarare bättre i uppbyggnaden till en målchans snarare än i själva målchansen. Nu tycker jag Felix kan göra ganska mycket mål också, det har han visat, en fantastisk sinne för mål också, och jag tror han kommer vara väldigt bra för dem. Men det här är ju inte säsongen som ska räddas. Det här är ju säsongen som ska vaskas för Chelsea. Det är ju där vi någonstans har hamnat. Det är ju nästa säsong de ska bygga för. Är det verkligen rimligt att lägga ett lån utan köpoption och hyra in en spelare för att rädda en säsong som kanske max ger en Europa League-plats? Är min fundering. Mm. Är det inte rimligare för en klubb som Arsenal att göra det för att gå för ett guld?
Samtidigt. Det är inte ens halva säsongen spela den. Vi kan inte vaska den här säsongen nu. Nä. Alltså normalt, det har funnits januari då vi har kunnat göra det. Då vi har legat en bit längre fram. Vi kanske bara har 15 matcher kvar att spela i slutet på januari. Och man känner att det är för mycket poäng. Visst, det är en bit upp. Men det är inte så fastigt långt. Och det är fortfarande mer än halva säsongen kvar att spela. Det finns mycket kvar att rädda. Det finns en fjärde plats där. Vem vet om Newcastle börjar sladda och får ett par skador på en ganska tunn trupp. Vem vet vad som händer om Manchester United får ett par nyckelspelare skadade och det börjar gå troll i det där igen. Alltså, man vet inte. Jag tycker ändå att Chelsea ger sig, alltså vi har varit inne på det förut, jag tycker inte att det här är en bra lånedeal utan köpoption, för att man bygger...
Den är dock hälften så dyr som du pratade om först.
Det är det ju absolut. Jag gillar varken köpobligationer eller brist på köpoptioner. Jag tycker att lånar man en spelare så ska det finnas en gräddfil in att köpa loss spelaren i slutet på det lånet, om det inte är extremt udda omständigheter, säg att man lånar in en Landon Donovan från MLS som Everton brukade göra liksom mellan under MLS speluppehåll. Det kan köpa att det inte finns några klausuler i slutet på lånet. Men ja, risken är att han gör en bra succé här för Chelsea.
Och då om din teori stämmer.
Ja, det bästa som kan hända för Chelsea är att han är okej. Alltså det är det som blir så dumt med de här lånen, tycker jag. Men det är klart att det är bättre om han är asbra och de räddar en fjärde plats.
Ja, och då kanske han vill vara kvar också.
Tack för det. Ja, men då jobbar man fram, kanske man har någonting, men Ja, jag vet inte. Jag tycker att ett lån ska man försöka ha någon slags option i slutet på. Om man tycker väldigt mycket om varandra. För det kan vara svårt. Det kan komma in andra spelare i processen om det inte finns några sådana optioner.
Om det hade gått alltså att få in en option om du hade betalat mer i hyra, alltså, så hade jag gjort det.
Jag är helt säker på att Chelsea hade velat ha en option. Jag är helt säker på att de har suttit och förhandlat det. Det är klart att de vill, om det här blir en supersuccé, om man räddar den här Champions League-platsen och så vidare. Men ja, vi får se vad som händer.
Men det är en fruktansvärt bra spelare. Det ska bli så otroligt kul att se honom i Premier League, tycker jag, till att börja med. Jag har hållit honom väldigt högt väldigt länge. Absolut. Det går ifrån att han har ju liksom varit in och ut i startelvan i Atletico Madrid, men det har ju att göra med att Simeones fotboll passar inte honom. Nej. Och det har varit en konstant kulturkrock.
Ja, och det var det vi kände redan när han värvades, att en konstig värvning till ett Cholo Simeone-lag.
Det kändes som att de ville ta nästa steg.
Ja, det kändes som att de ville göra någonting annat.
Och vi sitter fortfarande och väntar på Atletico 2.0. Ja. Eller jag gör det i alla fall.
Ja, men det kanske vi får om Cholo Simeone då lämnar i slutet på den här säsongen. Men vad kan han ha i sikte då, undrar man. Jag sneglar ju lite åt Italien. Det finns ett Inter med Inzaghi. Som eventuellt, om inte den här säsongen är klart. Nu ligger man på den där fjärde platsen, men man är 10 poäng redan bakom Napoli efter inte ens halva säsongen.
Tänk dig Cholo i Juventus. det hade varit en sån kulturkrock.
Det hade känts konstigt. Inte det hade känts supernaturligt. Jag menar,
jo, såklart. Alltså, inte det är jättenaturligt, men jag menar att Simone har väl ändå gjort ett helt okej jobb där, tycker jag. Och vi ska inte flytta på honom än. Är min tanke, men alltså, konstiga saker har hänt.
Ja.
Men jag tänker, om man tittar på den,
alltså, man bara känner med, fan, kan väl gå och coacha grabben annars i Napoli.
Men Juventus måste ju göra en superoffensiv för Zidane nu när Deschamps har förlängt med landslaget, för Zidane kan ju sitta och vänta till 2026 nu. Nej, alltså någonting måste han hitta på, stackaren. Han tackar ju nej till allt som dyker upp, Brasiliens landslag och...
Ska vi dyka in på den lite grann? Dramat i, alltså de är så känsliga i den franska fotbollen. Det är så mycket ömma tår.
Real Madrid släppte ett kommunikado officiell i alla fall, där de gick till försvar för både Zidane och Karim Benzema.
Franska förbundet valde ju då att förlänga med Deschamps, till min stora förvåning skulle jag faktiskt. Jag trodde att de var färdiga med varandra. Tack så hemskt mycket för den här väldigt framgångsrika tiden som du har haft som förbundskapten. Nu går vi vidare, för här finns en Zidane som bara står och trampar. Jag menar, det är ju fransk fotbolls största spelare genom tiden. Han har varit enormt framgångsrik som tränare för Real Madrid. Det här är det han drömmer om. Det här är hans legacy på något sätt, att han också ska göra det med det franska landslaget.
Måste han göra en tredje vända i Madrid först? Alltså det är ju det man tror att han kommer göra.
Och istället så kommunicerar de det också så jävla dumt, franska fotbollsförbundet, och säger jag skulle inte ens plocka upp luren om han ringde, eller vad det nu var han sa. vilket fick Kylian Mbappé, den största just nu, den som liksom ska bära fransk fotboll, han som är den absolut största stjärnan, och gå ut och såga förbundet och säga att så här behandlar vi inte våra legendarer. Och den största i fransk fotboll liksom. Ah, det är
Deschamps själv måste väl också tänka, men vad håller de på med? Nej. Säger du, ja. Noel.
Det är underhållning.
Apropå, när vi ändå är i landslagsspåret, så måste man väl ändå nämna att Portugal har utsett ny förbundskapten.
Just det.
Roberto Martinez.
Ja.
Alltså
kanon.
Jag förstår inte vad det är med fotbollsförbund.
efter att ha vaskat en gyllene generation i Belgien,
så ska han sänka
en till.
Jag tycker det är helt makalöst. Och så läser man samtidigt att Belgien nu tittar på Andrea Pirlo som ersättare. Och det är så här, vad är det för folk som jobbar i landslagsledningarna? Alltså vad är det för sätt de utser förbundskaptener på? Är det så icke-attraktivt att bli förbundskapten?
Ja, alltså...
Det är väl det man måste säga.
För alla utomför Zidane och det franska jobbet så verkar det ju vara det.
Om Ancelotti var fri och inte skulle sitta i Madrid och tänka gå i pension i Madrid, då tror jag ändå att han hade varit någorlunda intresserad av Brasilien-jobbet.
Ja, kanske.
Och det hade jag velat se honom ha. Det hade varit otroligt häftigt att se. Om det är någon som skulle vara första utländska förbundskapten i Brasilien, Då skulle det ju vara Carlo Ancelotti.
Ja, han hade ju löst det.
Han hade vunnit VM-guld, utan tvekan. Ja. Men nej, det mer jag förstår. Alltså, Roberto Martinez, alltså, vad är det de gör?
Och samtidigt, jag menar, vi pratar Belgien, alltså Pirlo. Nu går ju Belgien in i en ny tid. De går ju in i en landslagstid utan en gyllene generation. De går ju in i en tid med kanske Leandro Trossard som sin mest spännande spelare.
Och Penda.
Och Penda.
Som för att, borde menar, ha fått spela i VM.
Jag menar, Kevin De Bruyne, han gör kanske ett VM till. Han gör
ett VM till med en kaptensbindel på armen, eller?
Ja, det gör han.
Det måste han väl göra.
Var han 32? Var han 36 då?
Ja, om han och Courtois kan umgås fyra år till.
Om de kan komma överens i fyra år till.
Alltså, ja, men det finns spännande.
Är det verkligen den där gamla otrohetsaffären?
Ja, det verkar
vara det som i alla fall är grunden, och att de liksom sen dess bara inte...
Man ska väl ha respekt för att sådana liksom icke-fotbollsrelaterade saker kan vara väldigt svåra att smälta, och det är ju upp till var person och deras relation.
Bast.
Ja, men det tycker jag, det är från var person till sig där. Så det är svårt att liksom bara anklaga. Men släpp det då, Kevin. Det får väl han stå för själv. Men alltså, Belgien har ju ganska mycket unga spelare och sådana här också. Ett annat namn som kopplas som är lite intressantare är ju Erv Renard. Se honom med ett bra material. Eller liksom ett sådant land. Det där har också varit spännande att se.
Ja, absolut. Nej, men samtidigt, jag vet inte. Ta över ett landslag, du jobbar liksom inte med spelarna, du kan inte göra sådär jättemycket, du träffar spelarna några dagar här och några dagar där, försöka sätta en defensiv, sitta på lite presskonferenser, ta all skit när det går dåligt.
Roberto Martinez känns som en sån som har satt en plan in i minsta detalj inför sina landslagssamlingar, att det är middag där och sen ska vi ha teambuildingövningar här och så ska vi, alltså det, nej, det känns som ett kollo. Jag vet inte det. Jag förstår inte vad Portugal håller på med faktiskt. Då hade jag hellre velat ha Fernando Santos som ser här och ser butter och snäll ut samtidigt där på bänken istället. Kvar.
Ja. Vad var vi
tillbaks till körschemat. Vi var på Joao Felix och så var vi på Cholo och så hamnade vi på
Chelsea skulle vi tillbaks till, för det blir ingen Enzo Fernandes.
Nej, de har fått sina salver där, Todd Bowley och gänget från Benfica. Roger Schmidt har ju inte direkt dolt vad han tycker om Chelseas tillvägagångssätt i den här historien, när han konstaterade att de var respektlösa på alla sätt de kunde vara, att de gjorde min spelare galen med att låtsas kunna betala en klausul och sen försöka sitta sig och förhandla och lägga skambud. Så han var väldigt arg på Chelsea, och nu sen efter det presskonferensen följde, Enzo Fernandes fick ju stå över då den efterföljande ligamatchen här mot Portimonese, och sen verkade ändå liksom köpa det då och komma tillbaka, och nu så sa väl Roger Schmidt där senast att ja, men det här är slut, Enzo Fernandes är vår spelare, han är jätteglad att vara här och inget mer med det, och jag tror inte det finns någon annan klubb som är redo att betala 1,2 miljarder i utköpsklausul eller 1,3 miljarder för Enzo Fernandes.
Nej, ja, det tror inte jag, inte här och nu. Och ja, alltså han är Enzo Fernandes, superspännande, jättebra spelare, fanns ju risk att bli en sån här VM-värvning som sen kommer till ett nytt land, en ny klubb, en klubb i kris i Chelsea,
dyrast genom tiderna,
ja, med en enorm prislapp hängande över sig. Och du vet, och så ska han skohornas in i kanske en roll som inte är helt 100% skräddarsydd för honom, utan han ska in och släcka bränder det första han gör i ung ålder. Ja, det är ju en, jag tror att det är bra för alla egentligen att den inte blev av, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm,
jag fattar ju varför han känner att det här är en supermöjlighet för mig att göra den här flytten när man är i ropet. Man vet inte vad som händer om ett halvår, att han kan få sin drömflytt och sitt drömkontrakt och allting. Men om Enzo Fernandes fortsätter på det sättet han har gjort hittills i sin fortfarande korta karriär, då kommer man kunna välja att vraka helt och hållet i sommar.
Mm. Absolut. Och jag menar, en sommarvärvning, då kan man också komma in tidigt, man kan få en försäsong, man kan ha haft en, då finns det liksom kanske en långsiktig plan för just den här spelaren med en roll i truppen, en roll i startelvan som passar ens egen, alltså det är en helt annan sak.
Benfica är öppna för att förhandla, ja, till att börja med också.
De är alltid öppna för att förhandla. Men Det finns fler spelare som vi ska prata om som det verkar ganska nära nu. Wout Weghorst, fina Wout Weghorst, herregud, WW. Manchester United, alltså jag vet inte vad man ska säga efter att på tal om VM-värvningar.
Jag tycker den här är helt klockren.
Tycker du verkligen?
Ja, jag tycker den är helt klockren. Och det är utifrån väldigt många olika, alltså vad heter det, förutsättningar i sammanhanget. Nummer ett, Manchester United just nu mår väldigt bra. De har ett flow, vinner matcher, de ser bra ut, de ser pigga ut, de ser glada ut, de trivs. Det finns sparkapital i offensiven när du tittar på att en spelare som Jadon Sancho inte ens är inblandad just nu och skulle kunna komma in.
Där undrar man ju verkligen hur det står till.
Ja, verkligen. Men det finns i alla fall sparkapital. Anton har inte kommit igång fullt än heller och så vidare. Du har mycket att jobba med. Där du är ute efter i det här fönstret är en ersättare till Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo under hösten var ett komplement. Säger man vill. Absolut, hans karriär säger något annat. Men, och det var en anledning till att det bröts med United. Men han ur Ten Hags truppperspektiv så var han ett anfallskomplement snarare än en bärande liksom, stjärna i laget. Det var så han använde honom i alla fall. Det var så som, han sa inte så rakt ut, men det var så det såg ut på trupputtagningarna, och det kan man tycka man vill om. De behöver alltså en anfallskomplement till Anthony Martial. Om Martial går sönder och så vidare, så kommer Rashford att spela centralt också och så vidare. De behöver en central forward. Vem är bättre att ta in om du inte har pengar, om det är så att du inte kan lägga stora summor utan måste nalla från sommarbudgeten om du ska göra det, vilken du ändå vill låta vara för att kunna värva något liksom större och fräschare och liksom sexigare. Att plocka då Wout Weghorst, proven winner, målskytt av rang, gnäller ingenting, laglojal. Alltså,
hur vet att han inte gnäller någonting?
Men han skulle inte gnälla på speltiden. Han pratade om att han till och med vill betala klausulen själv för att flytta från Benfica.
Ja, det är sant.
Han skulle gå in där och liksom vara okej med att komma in sista kvarten och bara kunna tjonga inlägg på honom. Du har Eriksens fot som står och bara matar in på Wout Weghorst som bara gör sitt. Och den spelare som jag tycker man inte ska bedöma allt för hårt på vad han gjorde i Burnley. För i Burnley så hade han inte särskilt bra material runt omkring sig. Förstår Wout Weghorst med bra material runt omkring sig i den där miljön. I ett United som en liksom, potentiell matchförändrare. Mm. Likt, ja, jag säger det. Luke de Jong var i Barcelona för jag tyckte han var helt fantastisk där. Luke de Goal. Mm. Eller Luke de Goat. Jag får välja smeknamn. Det hade också varit alternativ för United för övrigt. Men... Jag tycker det är jättesmart. Om du inte har budgeten för det, varför inte?
Nej, men alltså, jag har ju hyllat Wout Weghorst både i Silly-podden och i Premier League-podden för er som lyssnar på den.
Ja. Och att,
under tiden när han kom till Burnley, han har ju, för att vara 1,97 lång, vilket är en egenskap jag uppskattar hos en fotbollsspelare, så har han ju faktiskt väldigt fin teknik. Han har bra blick. Han har ju... Och nu... Ska ni inte tro att jag jämför spelare rakt av, men han har den här Kane-förmågan att droppa ner trots sin storlek och trots att som target kunna vara både target bakom eller i kamp med backlinjen, men också droppa ner och utmana mittfältet. Han har den egenskapen. Wout Weghorst, han är, alltså, det finns ju de stora starka forwards som bara står där uppe och stökar och bökar. Mm. Men Wout Weghorst har ju faktiskt mer än det i sitt spel. Och han har gjort väldigt mycket mål, framförallt då under tiden precis före han gick till
i Wolfsburg.
Värvades från Wolfsburg.
Han har gjort mål i Besiktas mycket. Han är i form och är i ropet på så vis. Och han vill verkligen till United. Och det här är ju en kortsiktig lösning. Absolut, de vill väl ha någon form av option och förlänga det här. Men det är ju ganska logiskt då, med tanke på den liknelse du gjorde här precis, att ett av namnen de då ska sikta på till sommaren givetvis är Harry Kane. För vi ska igen den vägen och börja prata United och Harry Kane. Och det ska vi göra i sommar.
Men men först var det United som skulle ha Harry Kane i massa år. Sen var det Manchester City. Och nu är vi tillbaka i United.
Bayern München är kvar också. Ja. De följer fortfarande. Men...
Ja. Jag tycker att Harry Kane är en av världens absolut, absolut bästa anfallare. Han är, skulle jag säga, världens bästa avslutare. Jag tycker att han har bäst avsluts liksom förmåga från i stort sett alla vinklar. Du ser honom nästan aldrig liksom missa målet, skjuta rakt på. Visst, alla bollar går såklart inte i mål, men han gör någonting av alla situationer. Och vi vet att han kan så mycket mer. Han kan spela fram, han kan droppa ner, han kan länka upp. Tycker att det är en helt, helt fenomenal fotbollsspelare och går in i vilket lag i världen som helst.
Finns vissa jag inte skulle ta in honom i, tror jag.
Du hade ju inte petat Benzema för
Benzema helst. Efter VM-formen, jo då hade jag nog petat honom. Ja. Okay. Benzema har sett ut som han har checkat ut efter Ballon d'Or.
Alltså jag är inte, alltså för mig hade det inte varit omöjligt att Harry Kane hade gjort lika mycket mål som Erling Haaland hade gjort i City om han hade spelat i City. Det är liksom
det är, vi får ju aldrig veta nu.
Det får vi aldrig veta, men jag tycker att alltså Harry Kane med bollen vid fötterna i närheten av straffområdet så är det målchans liksom. Det är så bra tycker jag han är. Och det är klart
Kane att Kane har dock inte speeden som Haaland har, det är väldigt stor.
Nej, det har han inte, och han har ju framförallt inte åldern heller. Han har ju inte de närmsta 5-6 åren på sig.
Men det är ju relevant när vi analyserar vem som är bäst här och nu.
Nej, det är inte relevant. Men för en övergång.
Jag skulle inte säga att han nödvändigtvis petar Lewandowski i Barca eller centralt. Jag skulle inte säga nödvändigtvis att han petar Kylian i PSG heller, om vi ska vara sådana. Men i alla fall han skulle kanske inte petta Erling i City, men ja, han är ju där uppe. Han är ju en otroligt bra forward. Men om vi återgår till just här och nu för United, så funkar väldigt bra att inte rucka på det. Om inte du har pengar att lägga på en premium forward, typ Dusan Vlahovic, som jag skulle tycka var helt perfekt, då är Wout Weghorst ett väldigt bra alternativ om du har tänkt att spela med Martial från start efter den här säsongen.
Ja, det är spännande i alla fall.
Ja, jag tycker, och sen får vi se om de löser det. Besiktas tänker ju inte liksom bara säga, ja men okej, vad kul för dig att få gå till United då. De var ju mer att de ifrågasatte att Wout Weghorst gick omkring och tackade publiken efter sin match mot Kasim Pasa här senast. Där han väldigt tydligt, eller folk tolkar i alla fall som att han sa farväl till Besiktas publiken. Besiktas gick ut ett officiellt statement och sa att det är vi som avgör om Wout Weghorst lämnar det här lånet i förtid eller inte. Mm. Och det beror på vad vi får för kompensation från United. Ja. Och då sen är det ju väldigt lösa uppgifter på att Weghorst är redo till och med betala kompensationen ur egen ficka för att gå till United. Då blir det en ny grej efter Lucas Perez-gate där till Depor, att nu ska folk börja betala sina egna klausuler och grejer också. Det är väl i och för sig lite wholesome, men ändå. Jag tror att den blir av i slutändan. Jag får känslan av det i alla fall. Det är väldigt mycket som ändå indikerar på det. Och jag tycker det faktiskt är en väldigt bra lösning.
Ja, det blir väldigt spännande om det händer. Nu, Arsenal-supportrar, det ni har väntat på i snart en halvtimme. Nu ska vi prata Mudryk och övergången från Shakhtar till Arsenal.
Det är som att vi inte har gjort det innan i Filippo.
Som vi inte har gjort det innan. Men nu är det dags igen, förstår ni. Men det närmar sig här. Frågan är vad prislappen blir. För att det blir dyrt. Jättedyrt. Det har rapporterats om siffror hela vägen upp till miljarden för Mudryk här och nu. Och det är sällan vi ser affärer av den storleken i januari.
Alltså det är ju lite oklart. Man har ju sett uppgifter på att det är på väg att närma sig och så vidare. Och om det ska närma sig så betyder det att Arsenal har gett sig upp på väldigt höga prissummor. Jag tyckte att de var väldigt generösa redan med sitt andra bud. Och jag sett det jag Mudryk har gjort hittills. Absolut, en jättespännande spelare som tinkar många boxar för där Arsenal söker i det här fönstret. Men det är dyrt alltså.
Och jag, det är väldigt dyrt.
Ja, och absolut. Våga satsa för att vinna lite här är ju för dem nu när man har det här gyllene läget i ligan och man ska vara redo att betala lite mer än man kanske skulle varit annars. Det vidhåller jag. Och jag tycker att man skulle ha varit med i Joao Felix-racet hela vägen också. Nu verkar Felix ha valt Chelsea själv för att han tyckte att deras projekt var mer lockande. Vilket också är en intressant sak när man ska gå på ett halvårslån. Men det är väl att ha en tydlig plats i startelvan då, som man kanske tänkte på ett annat sätt.
Jakten på femteplatsen med Chelsea.
Ja, men jakten på en startplats för honom tror jag snarare. Att han ser att om man går till Arsenal så kanske han faktiskt blir ett andra val på sikt.
Och det är ju faktiskt.
Det är en rimligt antagande från hans del. Även om det kan gå till ligaguld. Så för honom, hans del handlar om att spela. I Mudryks fall så är det en spelare som skulle gå med på rotationsroll i början. Det är ganska uppenbart. Men också om du lägger väldigt hög prislapp på honom, den pressen han skulle ha att gå in med. Det finns andra duktiga offensiva spelare som kan bredda en trupp i det här läget med bra ålder som inte skulle kosta fullt så här mycket. Jag förstår faktiskt inte varför med Jeremy Pino-uppgiften bara helt dog ut efter sommaren, för det hade varit en sån spännande värvning som hade breddat truppen och bidragit. Men Mudryk har fina egenskaper. Shakhtar har givetvis hypat upp honom väldigt mycket själva och säger att han är typ en av de bästa yttrarna i världen efter Mbappé och Vinicius. Och väl kanske åt salta lite väl. Men väldigt spännande fotbollsspelare i bra ålder som verkligen vill spela för Arsenal, har vi varit inne på också. Vi får väl se vad prislappen hamnar på. Mm.
Ja, grejen med Mudryk är ju, det finns ju flera aspekter av det här, så det är klart att han har visat en otrolig potential och en otrolig höjd i sitt spel under den väldigt korta tiden, får vi säga, som han har fått visa upp sig på den här nivån. Han är bara 22 år gammal.
Han har inte fylla 22 nu?
Ja, jag tror att han precis har fyllt 22, om jag inte...
Ska jag komma ihåg nästa
gång? Ja, han fyllde faktiskt år förra veckan.
Grattis i efterskott, Mikael och Mudryk önskar Sillypodden.
50 januari.
Fira med en Arsenal-tårta, tror du?
Det skulle inte förvånat mig.
Jag hade inte förvånat. Ett stort märke liksom, så här i glasyr på. Ja.
Men det är ju fortfarande en spelare som bara har spelat cirka 30 A-matcher i sin karriär. Jag menar, det är ju speciellt med Ukraina och det som händer där och den ligan och så vidare. Det har inte varit så mycket fotboll under den tiden han har varit senior. Det har inte gått att spela fotboll, det har inte funnits någon liga. Han har då kommit fram i Charkiv från början och nu tillhört Shakhtar Donetsk under den här säsongen. Eller vad han har tillhört längre och varit lite utlånad. Men han har spelat under den här säsongen och lite under förra. Och det är klart att den ukrainska ligan är ingen jättebra måttstock. Det är väldigt stökigt. Det är väldigt ojämnt. Framförallt Shakhtar är ganska mycket bättre än de andra lagen. Men det vi har sett under några få matcher då i Champions League har ju gett indikationen på att han har en kvalitet. Han har en speed. Han har en touch som redan nu håller liksom hög internationell nivå. Men vi har ju verkligen inte sett det säsong över säsong.
Har du märkt det på senare år, jag tänkte på det nu, att Champions League-gruppspel och Champions League-slutspel har börjat få lite samma effekt som VM-slutspel har, på ett annat sätt än vad kanske fallet var förr. Att ett fåtal väldigt bra matcher i Champions League trissar upp värdet på en spelare extremt mycket, på ett sätt som vanligtvis bara världsmästerskap och Europamästerskap gjorde förr. Mm. Och det är ju ganska nytt. Alltså, Darwin Núñez hade inte kostat de pengarna om det inte vore, alltså även om han öste in mål i Benfica, det var ju vad han gjorde i CL mot Liverpool som var den stora. Absolut, såklart att det har varit bidragande även i andra övergångar tidigare, men jag tycker att det har varit tendenser som gör att just det här CL-erfarenheten väger väldigt mycket tyngre idag. Där möjligheten att spela CL väger väldigt mycket tyngre för spelare som väljer sina klubbar idag. Och det är väl lite av det här skiftet som vi går mot, att landslagsfotbollen får mindre plats och klubbfotbollen blir större, att Champions League på något sätt blir det nya stora skyltfönstret. Det är i alla fall känslan jag får på just, ja, Mudryk är ett väldigt bra exempel på just att ett fåtal matcher i CL där han verkligen briljerat sett väldigt spännande, om det så är mot Celtic eller mot Real Madrid, så ökar det här prislappen ganska rejält.
Mm. Ja, verkligen. Nej. Och sen så ser vi också det här att det man betalar för nu för tiden är ju talang.
Ja, potentiell avkastning är det väl inte i Arsenals fall nu mer, utan snarare potential på planen.
Ja, så är det ju. Och det är klart, jag menar, jag har sett lika mycket som ni andra har gjort av honom. Man har sett det i Champions League och man har sett highlights på YouTube. Han ser kanon ut. Sen är det liksom så här, trixiga wingers, det är som det går, de kan se fantastiskt bra ut. Det är en chansning liksom, det är väl mest det. Jag kommer aldrig mer vara 100% säker på en trixy winger igen. Sen, kommer du ihåg han? Asaidi från den holländska ligan som värvades till Liverpool. Han såg så jävla bra ut på YouTube. Herregud vad han snurrade upp backar till höger och vänster. Och man tänkte att här kommer en riktig nästa, fidget spinner. Här kommer en riktig...
riktig snidare.
Ja, fy fan vad dålig han var. En tokflopp verkligen. Han kostade inte jättemycket.
Jag började tänka på Sälen, minns du honom? Kerlon.
Nej.
Minns du inte honom? Brassen som gjorde sin grej att han gick omkring och balanserade bollen på huvudet likt en säl.
Han
sprang med bollen på huvudet så här liksom på kanten och var superhypad. Man har sett klipp på YouTube och sånt också. Bara, det här är ju killen som alla ska värva. Nu var man i för sig kanske typ 14 när man tittar på det här, eller vad man nu var. Minns inte exakt hur gammal jag var, men då var det, oh, det här killen. Vilka vilka skills liksom. Sen var det ju inget av honom av förklarliga skäl. Det är så klart att du inte kan springa omkring bollen på huvudet och tro att det ska gå bra.
Nej. Men det är ju så här liksom, ja.
Undrar vad Kellon gör nu för tiden, ska jag kolla upp.
Det är klart att Arsenals sportsliga ledning har mycket bättre koll på Mudryk än vad jag har. Och att om de tycker att de här pengarna är värda, och uppenbarligen var ju Chelsea där och var intresserade också, Shakhtar var och besökte Todd Bowley i den här förhandlingen antagligen för att driva upp pris så mycket som möjligt och få till en budgivning på den här spelaren. Men ja, det är en chansning. Det är alla värvningar är chansningar, så att det är bara att kasta sig ut. Jag hoppas att den blir av, för att det är en spelare som man gärna hade sett mer av.
Nu har jag tagit upp Kerlons karriär här. Han har ju slutat givetvis. Jo, men jag var, det var 16 kanske jag var då, när han gick till Inter från Cruzeiro, och då hade han spelat typ 16 A-matcher. Superspännande. Han sprang kring bollen på huvudet. Vart ju ingenting i Inter. Misslyckat lån i Kiev och lån i Ajax, tillbaka till Brasilien i Paraná. Sen hamnar han i Fujieda Mai FC i Japan. Inte ens jag har hört talas om de här. Miami Dade, Slema Wanderers i Litauen om jag inte minns fel. Villanova, och sen avslutar han karriären i Spartak Trnavas B-lag i den slovakiska andra ligan.
Fan, så det var en kanonresa.
Kerlon, kan man säga. Han sprang med bollen på huvudet och raka vägen ut i glömska. Men det var fint att ändå påminnas om honom idag.
Otroligt. Arsenal och Mudryk. Jag har en känsla av att det kommer hända. Det har känts så.
Ja, han vill ju så gärna.
Han vill ju så gärna.
Så är det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så är det. Arsenal möter Tottenham på söndag.
Vilket match det blir.
Ja, fantastiskt. Tottenham som då tittar på Sporting Club, Pedro Porro och kanske framförallt Marcus Edwards finns på önskelistan. Den gamla, den som försvann, den som slank mellan fingrarna. Supertalangen Marcus Edwards, som jag också har gjort det helt strålande nere i Portugal och i Champions League. Han ser ju också... Han ser också ut som en helt sagolik fotbollsspelare. Det lilla man har sett av honom.
Nej, men alltså, som sagt, Marcus Edwards är väldigt spännande, men också en sån här spelare som man inte riktigt vet.
Problemet med honom är att det fanns ju en anledning till att han lämnade en gång i tiden. Han verkar ju vara lite strulig. Han ska ha dragit till Portugal på inrådan av agent. Tottenham ska ju då inte varit speciellt sugna på att förlänga med honom, för att han ska ha varit lite svår att ha med att göra. Talangfull, absolut, men inte så talangfull att man var värd att investera det som skulle då krävas, tyckte man. Istället så stack han ner till Portugal och har ju där fått den här utvecklingen.
Men alltså, en ytterligare ytter skulle de ju behöva egentligen. Det är ganska mycket som Tottenham ändå skulle må bra att få in. Edwards är sån, nu har ju dock Sporting kör ju samma stuk som Benfica, förklarliga skäl, där de bara pekar på utköpsklausuler och säger, ja, om ni betalar det här så kan inte vi göra någonting. Annars är inte vi så intresserade av att göra någonting överhuvudtaget. Så att Edwards level sägs ha en utköpsklausul som ligger ändå runt en halv miljard drygt. Det är ändå en ganska rejäl slant.
Verkligen.
Jag tror dock att det är närmare att man skulle aktivera den för Pedro Porro. Unga högerbacken som man kanske främst har kopplat samman med från Sporting.
Det känns som att de behöver en bra wingback i Contes system. Bättre än vad de har nu faktiskt.
Jag är ju inte helt övertygad på, alltså jag tycker ändå Doherty håller och skulle kunna göra det. Jag förstår fortfarande inte varför de värvat Jed Spence, som inte de har tänkt igenom en chans.
Jag undrar vad Jed Spence tycker om det.
På tal om någon som inte kanske verkade vara helt lätt att göra med de tidigare klubbar och så vidare. Det är otroligt oklart hela Jed Spence historien. Och så har du ju Emerson Royal. Det kan man säga mycket om. Men det finns en risk att Pedro Porro blir lite det här, en ny Sergio Reguilón-värvning. Som ser väldigt bra ut i några matcher och sen så på något sätt försvinner bort och hamnar ungefär i samma glömska som resten. Och jag tycker att det är väldigt ofta man ser det på vissa värvningar, som jag, bland annat så här wingbacks i Tottenham, att det blir lite den här. Du värvar en ny, ja men den här håller inte, vi värvar en ny, och så blir det liksom, det är inte någon direkt kvalitetshöjning som sker av det. Pedro Porro är jättespännande ytterback, det kanske blir en supersuccé, vem vet, men det är väldigt svårt att veta exakt vilken ytterback som skulle slå. Om jag var Spurs hade jag ju ringit Inter och frågat, kan vi förhandla ner det där priset på Denzel Dumfries lite? Och få in honom, det är ju en back som du vet levererar.
Ja, och som hade... det är väl precis det som är problemet med Denzel Dumfries, att man vet ju inte när han levererar, man vet att han levererar ibland. Otroligt svajig och ojämn.
Ja, jag tycker han är en väldigt bra höger wingback också, så att jag tror att han Conte vet ju vad han har honom, om vi säger så. Så nej, det hade jag tittat på kanske snarare. Ja, Pedro Porro är ju yngre, mer spännande och så vidare, och det absolut hade varit en lovande värvning på så vis, men man vet inte om det skulle slå väl ut eller inte. Det är väl mest det som gör att jag är lite tveksam. Mm.
Och Marcus Edwards, som vi pratade om där också, han har ju sagt att han gärna vill hem till England igen. Mm. Men,
lite stort steg att gå rakt in på en Tottenham bänk och försöka konkurrera i det offensiven. Bättre att ta ett...
Framförallt när man har en historia där också, känner jag. Det är risk att det finns gamla hjulspår där. Nu är det visserligen ganska... Det var ju liksom Pochettinos Tottenham han lämnade. Pochettino som ju jämförde med Messi en gång i tiden när han var typ 15-16 år gammal. Och han är ju oerhört spektakulär att se på. Han har ju den där magiska bollkontrollen i hög fart verkligen. Men jag vet inte. Det är spännande att se vad som händer i alla fall. Det ryktas ju om båda de här spelarna från Sporting till Tottenham. Vi kastar oss vidare. Det står bara Liverpool, inget nytt på fronten.
Ja, du får berätta. Det var ju lite snack om förlängningar för två spelare.
Oxlade-Chamberlain och Naby Keita.
Hurra.
Ja, vad ska man säga. Alltså, ja. Nej.
Det är ju.
Ja, jag vet inte. Naby Keita kanske, om man kan få ordning på honom, men han är ju bara skadad hela tiden. Så fort han gör en bra match så går han ju sönder.
Men det är ju bara att alltså, inse att det var en misslyckad investering, gå vidare.
Ja. Ja.
Tyvärr, alltså, han har ju väldigt mycket fotboll i sig när han är frisk, Naby Keita. Men han har tyvärr varit frisk för lite. Så ja, är det ju, för att det ska vara godtagbart att förlänga med.
Och för dålig när han kommer tillbaka, så han behöver speltid, och det finns liksom inte, Liverpool är inte ett skede i en ombyggnation som pågår just nu där det finns tid och tålamod för en Naby Keita att spela sig in i form igen, att försöka hitta de här nivåerna tillbaka. Nej. Han har ju visat, han har varit jättebra i vissa matcher, men jag menar, han kommer behöva ganska lång tid utan skador, med mycket förtroende i ett lag som fungerar för att hitta tillbaka den där. Och det finns inte i Liverpool just nu.
Och i Ox fall så absolut. Lång och trogen tjänst. Och aldrig gnällt på att vara backup och så vidare. Och värdefull truppmedlem. Men i det här läget...
Jag kan leva med att ha Oxlade-Chamberlain i truppen och sådär. Han verkar trivas, han verkar bra för
gruppen,
för gruppen och så vidare, att ha honom som ett alternativ som typ aldrig ska spela i ligan eller i viktiga matcher, som kan vara rotationsspelare när det behövs, spela cupmatcher, vara en seniorfigur i de här,
men det är ju där man
liga och FA cupmatcherna med mycket juniorer, ja, men sådär som han har varit, fine, men i det läget som Liverpool, alltså, jag har egentligen inga problem med om det är så att han inte tar upp en truppplats för någon annan som skulle kunna komma in och göra laget bättre. Varken Naby Keita eller Oxlade-Chamberlain kommer i framtiden heller göra det här laget bättre än vad det är just nu. Och just nu är det inte bra.
Nej,
så är det bara.
Men det är ju det är liksom, om han tar upp speltid för spelare som Carvalho, Bajsetic, Doak. Om man tar några unga som kommer upp som faktiskt ser väldigt spännande ut, så tycker jag det är väldigt konstigt.
Ja.
Absolut, du har rutin i det här laget. Alltså om man är förlängt med James Milner som en lagpappa det jag köpt. Om man är förlängt med Henderson som en lagpappa det jag köpte. Men du behöver... Jag vet inte. Jag tycker att det känns väldigt konstigt, och framförallt så behöver de fortfarande värva en mittfältare. Så enkelt är det ju.
Så är det ju bara. Och den prioriteringen är till sommaren, och det är Bellingham, och det,
Och den riskerar man att förlora. Den kampen riskerar man i högsta grad att förlora.
Mm. Så är det.
Och man kan, det ena behöver inte utesluta det andra, det är det jag menar.
Kul med fotboll. Aston Villa, Alex Moreno på väg från Real Betis, Unais första värvning. Det är klart att han ska hämta in lite spelare från Spanien nu när han har tagit över.
Det är bra spelare också. Jättefin vänsterback, stort tapp för Betis som nu måste ge sig ut på marknaden för att hitta en ersättare. Pratar om Fran Garcia och pratar om Sergio Akieme och Mattias Vinja och lite allt möjligt där. Om det säger er något. Men... Alex Moreno in till Villa, och det här är ju intressant ur ett svenskt perspektiv såklart.
Med tanke på att...
Alex Moreno är en vänsterback.
Ja, Ludde Augustinsson ju fick några minuter här i FA-cupen. Och
ganska
gjorde
många minuter.
Ja, vad fick han? 60 minuter? 70 minuter?
Men de höll ju nollan fram tills sen byttes ut.
Precis.
Och då gick Steven in och vände den här matchen. Men...
Sant, men det är... Ja, det är ju inte spelare som jag tror de har jättestort förtroende för.
Men frågan är ju då, har man värvat Alex Moreno som en backup till Lucas Digne? För det tycker jag att han är överkvalificerad för. Mm. Har de värvat honom som en ersättare till Lucas Digne? Vad tycker Lucas Digne om det? Så det är inte helt omöjligt att tänka sig att Unai Emery kanske vill göra sig av med Digne. Skicka Nej. Honom till sig. Everton igen? Nej, det tror jag inte händer. Det tror jag inte händer.
Jag tror att det är kört.
Men i alla fall att det kan ju finnas något sånt. Man vill kanske in på honom och ersätta honom med Moreno för man ser bättre uppsida med honom. Eller så vill man bara bredda den positionen och då skeppa Augustinsson på något sätt. Men oavsett så innebär ju värvningen av Alex Moreno att det är en tuffare väg till speltid för Augustinsson. Och den här värvningen uppges ju vara så gott som klar. 15 miljoner euro ungefär i transfersumma. Han har faktiskt hunnit fylla 29 Alex Moreno, men det är en väldigt, väldigt bra offensiv vänsterback.
Innan vi knyter ihop så ska vi bara säga något om, vi ska ta och svara på några frågor också. Newcastle som då gett sig in i kampen om Mukoko tillsammans med Chelsea och Barca som jag har ryktats dra i den mycket, mycket lovande tyska anfallaren.
Ja, alltså absolut såklart Newcastle ska in där och peta om de kan. Det är helt rimligt av dem. Även om jag väl tycker att man kan gå runt på Alexander Isak, Callum Wilson, centrala anfallspositionen, för det är där Mukoko ska spela. Jag tycker personligen att det bästa för honom vore Barcelona. Jag tror att Barcelona borde ligga bra till också, om han värderar sportliga aspekten i det också. Att ha Lewandowski som mentor, komma in i ett lag som har en filosofi just nu till transfer sommaren och gå på fri transfers, men också vill ha unga spelare, passa in Mukoko perfekt. Chelsea vet jag inte om det är rätt miljö att gå till just nu. Det känns mest rörigt. De värvade dessutom Datro Fofana som ändå verkar tillhöra A-truppen här nu och faktiskt spelade ju också här mot City. Molde-värvningen, den dyra anfallaren från Norge. Så att nej, jag tycker inte Newcastle känns rätt för Mokko. Alltså jag vill hellre se honom. Jag tror inte han kommer stanna i Dortmund. Det är väl egentligen det bästa för honom. Men jag tror inte det kommer bli av. Han kräver lite för mycket lön och lite för bra sign-on. Han och hans entourage kräver lite för bra sign-on och lön. För att det ska bli något med Dortmund vad det verkar. Och som sagt, de har inte skött det bra Dortmund på att de har hamnat i den här sitsen. När de riskerar att tappa en talang som inte direkt slog igenom igår utan har hypat sedan han var 13 typ. Så att vi får se vilken klubb som vinner dragkampen. Men jag tycker väl kanske inte att Newcastle vore det bästa alternativet för honom med tanke på att du har ganska hård konkurrens framför dig.
Vi ska ta och riva av ett par frågor också. Vi har fått från... nu ska vi se här så att jag säger rätt. Det är många som vill att vi ska prata Mudryk. Det har vi gjort. Emil vill att vi ska prata Leeds. Och Leeds håller ju också på med att genomföra en värv nu. Det handlar om forwarden Georgino Rutter från Hoffenheim.
Har Jesse Marsh lagt ut sina Bundesliga-trådar?
Ja, 400 miljoner. Det är alltså den dyraste värvningen i Leeds historia. Det pratas om 20 år gammal.
Ja, men det är väl en jättespännande värvning, tycker jag. Dyrt, absolut. Men Leeds behöver offensiv förstärkning. Vi får se om Rutter är redo för uppdraget. Jag tycker väl överlag att alltså, jag har ju ändå ganska god tilltro till Leeds och vad de håller på med, och jag tycker att de värvar smart och spännande. Jag ser fortfarande, ja, nu har de plockat in Vöber som ny mittback/vänsterback, vilket jag tycker är en väldigt bra värvning. Föga överraskande värvning med RB Salzburg och hela det där köret i åtanke. De har ju värvat en del därifrån.
Max Wober som han kommer heta i England.
Eller i Jesse Marchs bok.
Ja.
Wober. Max.
Wober. Max Wober.
Max Wober. Georgina Reuter.
Reuter?
Reuter.
Reuter, get over here.
Router. Ja, men
jag ska döpa om mitt wifi hemma till Georgina Reuter.
Georgina Reuter. Åh, nu är det eftermiddag.
Jajamän.
Nej, men det är, som sagt, det är svårt att veta. Det är en ung spelare, men såklart de vill värva ungt och lovande och de behöver ju en anfallare. Mm. Så det är väl en bra värvning på så vis. Jag tycker att de gör smarta saker. Så man pratar för lite om det här sättet de ersatte Calvin Phillips på med Tyler Adams och Mark Rocka. Jag tycker det är fenomenalt bra business att logga in de två. De har bildat ett jättefint mittfält där tillsammans. Brendan Aronson har fortfarande jättemycket sparkapital där på elitsoffensiven. Rodrigo har kommit igång och börjar göra mål igen under den här säsongen. Sen såklart Rafinha saknas fortfarande, men det finns ju mycket spelarpotential. Jag tänker på Somerville, tänker på Greenwood. Det finns mycket som kan slå igenom. Så att nej, jag tycker Leeds gör mycket rätt. Mm.
Definitivt. Thomas Johansson undrar Rice till Arsenal. Ja, alla drar ju i Declan Rice. Det känns ju som att West Ham förr eller senare också kommer behöva sälja Declan Rice. Med tanke på hur det går just nu för West Ham så kan man ju tänka sig att en spelare av den kalibern, han är given i det engelska landslaget, vill spela för någon av de största klubbarna i landet under sin karriär, även om han trivs bra i West Ham på andra sätt. Så det är klart att någonstans ska han väl göra det där klivet och få den här utmaningen, och varför inte Arsenal, även om jag tror fortfarande att det är Chelsea som är klubben han kommer gå till.
Det är klubben
som fostrade honom en gång i tiden. Mm. Det finns en ledig plats där. Jag vet inte. Det har ju också pratats jättemycket om Manchester United tidigare. Nu har man värvat Casemiro.
Och det är inte mittfältet de behöver någonting på där.
Jag hade ju gärna sett honom i Liverpool, men jag tror inte att det är någonting som överhuvudtaget är aktuellt. Så varför inte Arsenal?
Det skulle bli väldigt
Tottenham
spännande.
Hade definitivt haft jättenytt av Rice nu. Jag tror inte att de har pengarna.
Nej, om Rice ska flytta så vill han ju gå till en klubb som spelar i Champions League. Det är ganska uppenbart. Ja. Men det skulle bli väldigt spännande överlag att se vad den här sluttabellen kommer få för effekt på sommarfönstret. För om man tittat i alla fall de senaste åren när jag har suttit i den här podden, så har det ju känts som att Arsenal och Tottenham har verkat på en lite annan marknad än vad City, Chelsea och till viss del United också
har gjort. Och Rice känns ju mer
jag skulle inte
bli förvånad om Manchester City dyker upp och erbjuder Rice ett kontrakt liksom.
Det skulle inte förvåna om det kommer en rubrik imorgon på att pre-contract klart med Rice och att City är klart inom en timme på 1,2 miljarder. Det är inte förvånad med dugg.
Nej.
De skickar Calvin Phillips i motsatt riktning. Det har ju funnits lite uppgifter kring det också, att det skulle vara aktuellt, och det är inte förvånande ett dugg. Men det ska bli väldigt spännande att se vad Arsenal kan handla på för hyllor och vad de kan ha för attraktionskraft om efter en sån här säsong. Om de skulle vinna guldet till exempel, om vi skulle räcka med den tanken, vad för typ av spelare skulle de kunna vara med och tampas om? För de har liksom verkat på en annan hylla innan.
Ja, men bara det att man efter den här fantastiska hösten man haft mer eller mindre kan garantera ett Champions League-spel till en spelare som kommer i januari nu. Det ska ju vara extremt mycket till för att Arsenal ska liksom missa en Champions League-plats härifrån. Det är ju enormt många poäng man ska tappa.
Ja, den januarivärvningen är nog starkt bidragande till det i sånt fall. Då får de skylla sig själv.
Det är i så fall att Mudruk sprungit in och bara sparkat in bollen i eget mål.
Vilken grej det hade varit.
Du dribblar åt fel håll.
Undercover-agent för Chelsea.
Och det är inte bara att man kan erbjuda det liksom, man kan faktiskt också börja budgetera för den intäkten som Champions League spelar.
Jag är väldigt nyfiken bara på att se just, alltså pengarna finns ju, alltså Arsenal har ju en bra infrastruktur och allting, och de har ju sin arena, och det där liksom bygget var ju länge sedan, och den kostnaden är ju liksom borta, de får in de intäkterna på det, och de har en stor klubb. Men de har inte haft dragningskraften för att kunna peka när en riktigt bra spelare som de bästa klubbarna vill ha är tillgänglig. då har inte Arsenal haft attraktionskraften att kunna värva den spelaren. Det ska bli väldigt spännande att se om de har byggt upp den, eller hur lång tid det tar att bygga upp sånt med framgång och så vidare. Och det tror jag vi kommer få indikationer på vad de kommer gå för namn i sommar.
Mm. Absolut. Hörde ni, CD-podden är tillbaka på torsdag igen. Då ska vi ha med Disco här i studion också. Då ska vi ge oss in, då ska ni få lite allsvenska uppdateringar, för det är han som allra bäst lämpad av, tror jag, av alla vi känner.
Ja, det skulle jag nog ändå säga.
Skulle jag bara inte säga. Så lite allsvenska, vi ska såklart följa upp allt det här andra också som vanligt då i Sillypodden, men även med ett lite extra svenskt öga då. Men fram till dess så säger vi på återhörande.